Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det såhär,
för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Ni är så välkomna till Inte din morsa Goes tonårsparlören.
Woohoo! Det här är en podd som jag och Sanna gör i samarbete med IQ. Och du har jobbat med IQ innan, så du kan väl berätta lite?
IQ är ett dotterbolag till Systembolaget som arbetar för en smartare syn på alkohol. Och nu gör vi den här specialpodden med anledning av att tonårsparlören firar 20 år.
Tonårsparlören, det är en liten bok som ni som är tonårsföräldrar har fått hemskickad till er. Det är tips och råd till hur man ska prata med sin tonåring om alkohol.
Och den är inte minst så faktaspäckad. Och den är så välskriven, den här boken, och den har en sån otroligt, tycker jag, viktig funktion för alla som är föräldrar, för att det florerar så många olika typer av föräldrastilar just när det kommer till alkohol. Jag kan identifiera några av dem från min egen tonårstid. Först hade vi liksom stenhårda Bettan som körde den här frireligiösa stilen, alltså att alkohol är ondskan själv.
Motboks-Bettan.
Ja, vi ska liksom inte dricka överhuvudtaget, och gör man det då är man en förtappad själ. Så hennes dotter ljög ju friskt och vitt och brett, och var ju den som hade allra minst koll på liksom alkoholens skadeverkningar, för att det var ett sånt tabubelagt ämne. Det var liksom bara dåligt att dricka, punkt slut. Så det fanns ingen diskussion, det fanns inget öppet samtal om varför alkohol var dåligt eller farligt, utan det var ju bara liksom nästan ännu mer lockande. Såklart. För henne.
Lex godisförbudet.
Exakt.
Det enda man tänker på så här, nu ska jag ett års tid inte äta godis. Det enda man tänker på är godis.
Så den metoden funkade ju inte särskilt bra. Sen hade jag ju även en polare vars morsa var liksom rosé-tessan, kan vi kalla henne för. Det vill säga, som gärna ville vara vår kompis, gärna ta ett roséglas med oss. Hon var väldigt inbjudande och ville inget hellre än att vi skulle växa upp och vara hennes små miniväninnor. Och vi älskade ju hennes approach till alkohol. Hon var inte sen med att köpa ut. Hon var inte sen med att bjuda oss på ett glas där hemma med argumentet: det är mycket bättre att jag vet vad ni dricker än att ni får liksom något hembränt där hemma. Var det här en bra föräldrastil?
Svar, vi säger nej.
Svar nej. Vi tyckte ju det då, men då var vi också 14 år gamla. Och jag kan säga att det hjälpte inte till för att vi skulle få en sundare inställning till alkohol, utan det enda det gjorde var att vi drack mer. När vi så att säga började våra helger hemma hos rosétessan.
Precis, och vi har ju, eller vi föreläser ju och har föreläst en del med en professor som heter Fred Nyberg. Han är professor emeritus vid Uppsala universitet, och han berättade för, eller upplyste oss om, att ju tidigare man debuterar med alkohol, ju större risk att bli beroende.
Utveckla beroende, ja. Ja.
Och det säger vi inte då bara för att man ska säga pekpinnefingret uppe, men det är beforskat.
För att återgå till typerna, det fanns en tredje typ. Kan kalla henne för mamma Barbro-typen.
Okej, då gör vi det. Eller AK Södlund-typen.
Ja. Men när jag läser tonårsparlören så tycker jag faktiskt att min mamma hade en väldigt, väldigt sund inställning till sitt föräldraskap när vi var just tonåringar. Jag kände aldrig att det var liksom skamligt att prata med henne om de här frågorna. Om jag skulle ha druckit så skulle jag ha vågat ringa henne. Men jag kände heller inte att det någonsin skulle vara okej att sätta mig och dricka ett glas rosé och ta en cigg med henne. Tvärtom så var det fullständigt otänkbart att göra det innan min 18-årsdag.
Ja, då får vi ta bort Anna-Karin Södlund-typen.
Och det är just den typen av föräldraskap som jag upplever att tonårsparlören vill liksom hjälpa oss att hamna i. Att bygga en nära relation med sitt barn. Ge kärlek och visa omtanke. Att förklara varför man kanske inte då tycker att alkohol är en lämplig dryck för personer under 18. Visa intresse och lyssna. Och att vara en förebild. Min mamma tycker jag verkligen var en förebild när det gällde alkohol. Hon hade själv inte ett helt oproblematiskt förhållande till alkohol. Men hon var medveten om det och pratade ofta om det. Och hon pratade ju också, den enda i min familj faktiskt, som pratade om att vi hade alkoholism i familjen, att det var ärftligt och att vi därför skulle liksom se upp och vara nogsamt medvetna om att det här är liksom, det är viktigt att ha koll på.
Som är viktigt också, tycker jag, med den här parlören, det är att den faktiskt verkligen underlättar både för vuxna och för tonåringar, tror jag, att prata om det. För det är inte helt enkelt. Jag kommer ihåg när min mamma skulle prata med mig om allt från alkohol till sexualdebut. Jag hamnade ju i freeze. Och sen när jag var, liksom, kom till sans igen, du vet, jag blev så irriterad. Det var som att hon klev in i ett rum där jag själv var så otroligt osäker och kanske var inne för tidigt och för kanske inte riktigt visste själv att jag ville inte vara i det där rummet, men jag, det var ett sånt tryck på liksom grupptryck att man skulle vara i den där vuxenvärlden så tidigt. Det där har ju förändrats en del. Så det är inte helt enkelt. Och barn är också olika. Vissa vill prata om allting. Andra tycker så här, nej, men det här är integritet. Jag klarar det där själv.
Mm.
Så att jag har, du har ju 4 barn och jag har 5 barn. Och jag tycker att de 2 små kanske inte behöver prata om alkohol. Men de är ju 5-8. Men att, det är svårt tycker jag att vara förälder i det här gränslandet mellan ung och vuxen. För jag ser också att de kämpar och de vill vara självständiga och klara av såna grejer, men just alkoholen är ju inte helt, det är inte helt lätt med alkohol, och alla påverkar sig olika också.
Men det vi alla kan vara överens om, tror jag, det är att alkohol är en stor del av vår kultur.
Mm, det är också, för mycket.
Och framförallt så är det en väldigt stor del av vuxenblivandet, och det är det som sker i gränslandet mellan barn och vuxen, så är det ju att man på något sätt ska göra sig redo för att börja ta ansvar över sitt eget liv. Och vad har vi för fler vuxengrejer? Ja, men att ha sex är ju en vuxengrej.
Körkort?
Körkort är en vuxengrej. Att flytta hemifrån är en vuxengrej. Jobba och få lön en gång i månaden är också en vuxengrej. Och det är väldigt många av de här sakerna som man liksom inte kan göra när man är så här 13-14. Alltså testa och bo själv. Nej, det är liksom kanske låna någon sommarstug eller tälta, men liksom så här, det blir liksom bara som en liten provsmakning. Att ha sex, alltså det är också så här, nej, men det krävs ju liksom att skapa en relation, att flirta med någon, att bli kär i någon. Det är ett ganska mycket större steg liksom. Så många av de här vuxengrejerna är väldigt svårtillgängliga för barn. Men där är liksom alkoholen typ i vår kultur kanske mest lättillgängliga. Alltså någonting som man som tonåring kan göra som är vuxet. Där man kan så att säga lajva vuxen.
Mm.
Så därför har det ju en väldigt stor dragningskraft på många unga. Men sen ska vi också ha sagt, vilket jag blev så glad över när jag läste den här utgåvan, alltså årets utgåva av Tonårsparallellen, att just nu så lever vi i en tid där alkoholen har mindre plats än någonsin i svenska tonåringars liv.
Mm.
Och det är hoppfullt.
Det är otroligt hoppfullt. Och vi pratade om det, du och jag, förut också, att det här vuxenblivandet, det var ju otroliga traditioner när vi var tonåringar, att säga Lucia och Valborg, där skulle man ta sin första fylla, och det var liksom, de äldre var lite med och kollade in det här, och det hände ju katastrofala grejer. Fram till liksom motboken avskaffades istället egentligen, så var det ju också väldigt synonymt med att det var männen som drack och inte kvinnorna.
Mm.
Kvinnorna ansågs då vilja dricka lite svagare saker, lite söta saker som likörer och liknande. Det ansågs inte vara ett problem att kvinnor drack. Men nu dricker ju tjejer lika mycket som killar.
Mm.
Blir extremt utsatta. Så att det är många föräldrar som vi har pratat med som säger att de är väldigt, väldigt oroliga vad som händer när man då liksom dricker för mycket.
Mm.
Eftersom man blir faktiskt redlös. Jag kommer ihåg min egna första fylla. Jag vill absolut inte dricka. Jag var så här 14 år, hängde med min syrra och hennes kompisar. Hon är bara 1 år äldre. Och de här unga liksom killarna då som tyckte att jag var lite liksom söt och så där, ville hångla lite med mig. Och jag ville ju spela fotboll och typ Donkey Kong. Men jag kommer ihåg det här grupptrycket. Vet du hur det gick till?
Nej.
Jag kommer ihåg att de hade skramlat till en liten kvarting, alltså en liten vodkaflaska, och köpt läsk då, och så gav liksom, då tyckte de så
här, hur fick de tag i den då?
Jag vet inte, alltså äldre kompisar tror jag.
Mm.
När jag blev tonåring så flyttade vi från Halleluja Jönköping, nästet för liksom frikyrklighet, till Farsta.
Mm.
Det var ju chockartat i sig, men där fanns ju en helt annan tillgänglighet för alkohol.
Mm.
Och jag kommer ihåg när jag gick i första ring, då satte jag på mig mammas bruna benällkappa och satte på mig glasögon och tog beställningar och gick själv in.
På systemet?
Ja, och beställde. Det här är ju ganska många år sedan, och det har ju verkligen ändrats. Nu får man ju liksom visa lägg fram till man är 70, vilket är bra.
Till vår glädje.
Ja, men just de här rituella liksom drängfyllerna som var någonting vuxen blev, det har ju faktiskt försvunnit. Svenska ungdomar dricker ju såklart fortfarande, men det är inte samma. Man kan säga att unga människor är barn längre.
Mm.
Och sen går de över till den här lite kontinentala drickandet, att man säger det är AV, det är tjejerna och lite så här brunchfylla och hit och dit. Jag, Det är såklart inte heller bra, men ungdomar dricker, men det är inte lika viktigt längre för ungdomar att så här.
Det är inte samma så här rituella övergångsrit liksom. Jag känner igen det där. Vi närmar oss ju nu skolavslutningen och jag minns att det var så här, hade man inte druckit på Lucia i åttan och inte heller lyckats göra det på Valborg i åttan, då fan skulle det till när man gick ut åttan eller nian. På skolavslutningen, det var ju liksom också en sån där helig kväll. Ja. Där man, när jag då var liten tonåring, då möttes man vid en sjö som heter Trollan. Och där var det då fyllfester. Och nu vet jag ju att våra kids, där är det någon typ av så här parkhäng. Där man ska så här hänga i parker. Så man träffas utomhus och där ska det konsumeras alkohol. Och jag går ju nu snart in i min liksom tredje tonårings tid. Jag har ju Olga som är 21 och Igor som är 16. Han har liksom passerat den här ingången i tonåren. Och med Olga var det ju ändå liksom, där var det ju, förekom det ju alkohol. Jag minns att jag var med på hennes skolresa och vi fångade in några som hade lyckats liksom ha med sig alkohol eller sådär. Och fick ju avstyra och avvärja det där. Men ändå hyfsat odramatiskt. Men med Igor, alltså han är en väldigt hemlighetsfull varelse. Så de samtal som jag har med honom, de är ju som långa monologer. Jag passar på när vi är i bilen. Och bara håller låda. Jag bara pratar på. För han är inte så sugen på att prata om det här.
Inget svar. Du matar in
jag det. Matar info. Och det jag matar, som jag tycker är så förnämligt i kapitel i tonårsparallören, det är liksom att faktiskt kunna komma med riktiga argument. Det finns ett helt kapitel som heter Varför är alkohol farligt för unga? Därför att det räcker liksom inte för dessa moderna tonåringar att bara säga att nej, du får inte dricka, utan det här är kritiskt tänkande, fostrade av svenskt skolväsende, ungdomar som har mycket bättre koll än vad vi tror. Så jag vill gärna kunna komma med argument, men varför får jag inte dricka när vuxna människor dricker hela tiden? Unga tar mer skada av alkohol. Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder, det vet man. Men eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern så är den mycket känsligare hos unga. Och redan små mängder alkohol ger sämre omdöme, minne och reaktionsförmåga. Även kroppsstorleken spelar roll. Alltså en liten kropp innehåller ju mindre vätska att späda ut alkoholen med, vilket gör att det går snabbare och blir berusad. Och herregud vad jag fick erfara det som så här, 43 kilos 14-åring.
Aha.
Man brukar säga, åh gud, det är billigt vad du blir full på en fingerborg. Ja, det fanns ju någonting i det. Alltså det var ju livsfarligt för mig att bli bjuden på en drink till exempel. Jag minns med förskräckelse en häxa där någon hade blandat i läkarsprit. En förälder som hade då läkarsprit tillgängligt. Jag minns inte av vilket skäl. Men det här var ju första och faktiskt enda gången som jag kände så här, det här nu är det här farligt. Att jag kände att det här är ett tillstånd som är livsfarligt för mig att vara i. Gudslov fick jag hjälp av en kompis mamma som var sjuksköterska. Så det gick bra den gången. Men det är liksom farligt när man är så där liten. Man har ingen aning om vad det är man får i sig. Och den här typen av alkohol då, som också många ungdomar handlar på olika typ så här, ja, mer eller mindre illegala sätt. Man vet ju faktiskt inte vad det är i de flaskorna. Det kan vara hembränt, det kan vara just outspädd läkarsprit. Det är super, super farligt. Det är också mycket svårare att bedöma konsekvenser. Alltså, ungdomar har ju ofta ett inre driv och utforska och lite större risktagande och sämre konsekvensanalys, vilket är naturligt. Men det är ju förödande i kombination med alkohol. Alltså, man får ännu sämre konsekvenstänk och ännu sämre förmåga att bedöma risker. Och dessutom kan man ju då få sämre självkänsla. Inte nog med att kroppen utvecklas för fullt i tonåren, så har ju personligheten liksom genomgår ju en metamorfos. Och dricker man då för att våga saker, så säger det sig själv att det är sjukt lätt att hamna i en ond cirkel. Där man kanske känner att man måste dricka för att bli den där oblyga, vågade personen som kanske vågar ta kontakt med liksom tjejer eller ja, killar beroende på vad man är intresserad
och jag
av.
Jag tänker också den nya statistiken som kom för bara några månader sedan att unga tjejer i Sverige mår sämre än någonsin. Och då kan man ju säga kombinationen att må psykiskt dåligt och dricka alkohol är ju ingen bra kombo. Mm. Säger sig självt. Man blir ju verkligen utsatt som tjej också om vi ska dra könskortet. För just när man blir så där onykter, så dels omdömet men dels så kan man ju faktiskt inte försvara sig. När man inte kan försvara sig utan är liksom nästintill medvetslös, då är man ju ja, då är man såklart extremt sårbar för ja, både sexuellt utnyttjande. Det kan ju vara
våld också.
Våld, precis. Men jag tycker det är så intressant för att det har ju skett, liksom, jag tycker bara på våra tonåringar så känns det inte alls lika ballt att dricka. Alltså vi tyckte verkligen att det var tufft. Man skulle bli av med oskulden, man skulle säga första fyllan, liksom, rallafylla och hit och dit. Det var liksom så otroligt mycket rituellt och vuxenblivande där. Så känner inte jag alls med mina ungdomar. Jag tycker inte det pratas om alkohol som att det vore något ballt överhuvudtaget.
Nej, och det är ju på ett sätt tycker jag underbart. Och man pratar ju om att det eventuellt då är så att vi har en förändrad ungdomskultur. Eftersom det har skett en så stadig minskning av ungdomsdrickande de här senaste två decennierna. Både i Sverige och i andra länder också. Men ja, det är ju faktiskt så också att ungdomar som inte dricker alkohol har det bättre på väldigt många olika områden har forskning visat jämfört med ungdomar som dricker alkohol. Ungdomar som inte dricker upplever sig själva att de mår bättre, de har ofta högre betyg och de har färre både fysiska och psykiska besvär.
Mm.
Och jag tror att i de bästa världar så är det väl så att ungdomar märker det och det tycker jag mig har hört. Framförallt min äldsta dotter, att hon kan resonera kring att så här, jag blir inget bra när jag har druckit alkohol. Jag klarar inte av att vara bakis. Nu är hon vuxen och får dricka, men jag tycker hon resonerar extremt moget om jag jämför med hur jag själv resonerade i den
men
åldern.
Gud, ja, vi var ju spelade bowling hemdagen när Dante fyllde 16 och då var ju två av äldre kusinerna med. De är ju båda 19 och ingen av dem drack.
Mm.
Och den ena sa, ja, men jag blir inget bra av det, jag mår inget bra. Och den andra, Mr. X, han var så här, nej jag vill inte det, jag vill liksom ha kontrollen, jag vill köra bilen. Och, så, det hade ju nästan varit otänkbart när vi var liksom 19. Folk hade varit så här, gud vad du är tungt hit och dit. Och då tycker jag det är intressant, för i tonårsparlören så står det så här, men om det är nu en ändrad attityd, varför dricker då tonåringar? Mm. Och det pratade jag med min blivande 18-åring om, för att han, de dricker ju på fester såklart, men han tycker verkligen inte att det är gott.
Mm.
Och då sa jag det, så, ja men om du inte dricker, måste du dricka då? Kan du inte ta med en cider eller liksom lite? Och då återkommer ju till det där att det verkar vara liksom en naturlig del av livet.
Mm.
För att alla andra gör ju liksom. Och jag menar, ta i Sverige. Jag tycker vi har en otroligt romantiserad blick på alkohol. Nästan i alla filmer, alla tv-serier. Vare sig det handlar om så här, Stjärnorna på slottet. Eller att man liksom matlagningsserier. Eller bara dagliga såpoperor. Det är väldigt ofta att man ser att det är alkohol inblandat. Och det pratade vi också förra året på Stjärnorna på slottet. Så erbjöd de då alkoholfri dryck.
Mm. Det vart väl ramaskrik, jag tänker.
Nej, men du. Jag menar att det är verkligen en naturlig del. Och liksom speciellt i många familjer också. Att man dricker vin och liksom på ett helt annat medelhavssätt idag än vad våra föräldrar gjorde.
Men jag tänker där ungdomar kanske mest konsumerar liksom blicken på alkohol, det är väl i sociala medier.
Mm.
Jag vill inte förfasas över någonting, men det är klart att det är jättemånga influencers som är sponsrade av olika alkoholmärken. Och det ser man ju tydligt i deras flöden, att det är olika drinkar till bruncher, ett glas vin, solnedgången. Det är väldigt mycket så produktplacering med alkohol i liksom unga influencers innehåll.
Ja,
och det är
gud,
klart att ungdomar påverkas av det. Jag är i varenda
och
bild.
Alla och alla har sina liksom egna. Nu var det idag, var det någon ny sångerska som hade någon ny liksom bubbel som hon skulle lansera. Mm. Det framstår ju som så här, varenda känd människa, man måste liksom ha en prosecco för att vara någon.
Ja.
Och jag tänker prata lite också med med mina söner. De pratar ju en del om, som det också står i den här tonårspolaren, de här dubbla budskapen. Att jaha, men ni har ju middagar och det är midsommar, vi åker utomlands och det ska vara så himla roligt det här med alkohol.
Mm.
Men ändå förväntar ni er oss att vi ska klara av det.
Utan
säger,
alkohol,
precis, ja. Mm. Så det blir så här, men du drack ju själv, du drack ju själv när du var ung. Varför ska inte vi göra det då?
Mm.
Så att jag tänker, om man ska prata om argumenten, jag tänkte också på det här med trafiken. Jag blev ju påkörd en gång när jag var onykter. Du vet, man ska gå ut och ta någon taxi. Men körde över min fot.
Mm.
Alla de här kända människorna pratar också om skammen över att man förlorar kontrollen. Så det är ju väldigt mycket liksom gråzoner och väldigt mycket våldtäkt och liknande som inte används på grund av att man skäms att man har blivit för full.
Verkligen, men sen jag tänker på en annan rätt så här fascinerande tanke. Att om man nu är blyg och har liksom lite svårt att befinna sig på ett mingel eller olika typer av sociala sammanhang. Jag tror att de allra flesta har liksom känner någon typ av obekväm känsla kring det. Det är liksom väldigt få människor som bara vill kasta sig in i ett mingel och bara köta på.
Mm.
Och därför kan det ju som sagt vara en nyckel att ta ett glas vin för att känna sig liksom tillgänglig för det sammanhanget. Men det är också någonting snyggt med, tror jag, när man är tonåring, att inte dricka alkohol och därför få börja träna sig i det. För att man ställer inte lika höga krav på en liksom 17-årig minglare. Då kan man få stå tyst i ett hörn med sin mobil. Så att man liksom kan få träna sig i den här kontexten. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så det finns liksom en vits i att börja utsättas för olika typer av miljöer. Det minns jag själv. Alltså när vi kvinnor har ju den stora förmånen att bli gravida och amma, och därför så lever många kvinnor ofta helnyktert i långa perioder, för att inte säga år. Vilket det är få män som gör det. Mm. Och jag känner ju många som är nyktra alkoholister av naturliga skäl. Eftersom vi har alkoholism i familjen och liksom en stor bekantskapskrets med liksom likasinnande som lever nyktert. Men just det där att man liksom får träna sig, att det är många som upplever så här, det är som att jag är 12 år på nytt. För att jag har aldrig fått göra de här grejerna. För att jag var liksom, jag började dricka innan jag liksom gick på jobbmingel, företagsfester, olika typer av liksom firanden. Så alla de här högtidligheterna har alltid varit så starkt förknippade med alkohol för mig. Så att jag hade ingen aning om att man faktiskt kunde festa nykter. Men det kan man. Det går alltså utmärkt att ha hur roligt som helst. Både på tjejmiddagar, på mingel, på liksom studentfiranden och fan och hans moster, utan att vara det minsta full. Och jag har en kompis som jag tycker är världsbäst på det, och det är Peter Sypen.
Ja,
han är ju nästan som att han är full.
Ja, men alltså, man blir ju hög på livet när man är på en fest. Det behövs inte.
Nej, det behövs inte.
Det finns, jag brukar på fester brukar jag liksom plocka fram de här alkoholfria flaskorna med bubbel.
Mm.
Det blir ingen som märker något.
Nej.
Man får ett glas och sen är man lite rusig, sen så tror man att man är det.
Ja, precis.
Ja, så det men jag tänker också på en sak som jag tycker är ett bra argument, som jag är lite ledsen för, just det här med kärlek och sex.
Mm.
Att så mycket av min tonårstid handlade om att dricka och vara förälskad när man har druckit och har sex.
Mm.
Och jag tänker samma sak där, att man, om man träffar någon och blir förälskad utan att liksom, jag ska säga, ha sex eller våga bli förälskad och utveckla en relation utan att vara onykter. Som Magnus Uggla sjunger, jag dansar aldrig nykter. Att jag tycker att jag har förlorat så mycket intimitet, kärlek och fina ögonblick. Jag tycker fortfarande att säga, jaha, ska man gå ut och dansa nykter? Gud vad tokigt. Men det är ju bara första stapplande stegen, för att jag är så invand i att allt som har med fest och liksom dejter och så här, då ska det vara alkohol med. Varför då?
Mm.
Det finaste är ju att liksom ha sex eller hångla eller lära känna någon helt nykter.
Mm.
Då kan man snacka om så här true love.
Mm.
Så det tycker jag är ett superbra argument, att inte vara full när man blir kär.
En annan grej som jag gillar starkt med tonårsparlören, det är att de har riktiga sådana hands-on kapitel.
Mm.
Typ, om tonåringen kommer hem full. Det är rubriken på ett kapitel.
Mm. Vad gör man då?
Ja, men vad gör man? Vad skulle du göra? Du har ju ändå varit med om det här.
Mm. Mm. Alltså, det finns ju, precis som att det fanns olika mammor i vår uppväxt, så finns det också olika föräldrar, liksom, hur man reagerar.
Mm.
Det jag tänkte att det viktigaste för mig är att mina ungdomar ska ha förtroende för mig och sin pappa. Att det ska liksom inte finnas någon rädsla i att kontakta oss om man har blivit onykter eller att deras kompisar kontaktar oss.
Mm.
För det är det värsta som skulle kunna hända mig, att det händer någonting på grund av att de inte vågar ringa hem för att de skäms.
Mm.
Så att det har ju hänt, inte så många gånger, men ett par gånger. Och jag har nog varit mer sådär förlåtande och stöttig liksom när det har skett, och sen så dagen efter så har vi pratat om det, och jag och de har varit väldigt ärliga. En av mina söner var så här, men jag fattade liksom inte att man kunde bli så full bara på några shottar. Han var så besviken på sig själv, för det var ju massa snygga tjejer där, och liksom han hade tagit den där fyra vodkahuttarna och sen så hade han legat på toaletten och spytt. Han var ju mer förbannad, gud vad klantigt, dummaste jag gjort. Där var de där tjejerna som var lite intresserade av oss, och där låg jag som ett åbäke på toa och kräktes liksom. Så jag har nog liksom varit stöttande när de har kommit hem och liksom låtit dem gå och lägga sig och hjälpt till då med diverse hinkar. Ibland har det behövts då för att de har mått illa. Och sen har jag tagit liksom ett allvarligt men snällt snack dagen efter.
Mm.
Jag är kompisar som går ganska hårt åt straffandet liksom.
Mm.
Att de inte får gå ut på flera månader och att de inte får ditten och datten. Det tror jag inte på, men samtidigt så kan jag tycka att så som jag uppväxt och kom hem onykter, så var jag liksom aldrig direkt jaha, det var bara att konstatera när jag har varit ute och druckit. Det blir också lite fel. Jag menar inte att man behöver straffa, men måste ändå markera att så här, det är inte okej att vara liksom 14 år och komma hem full. Det är ingenting som du klarar av. Och sen berätta, ja, men det här med grupptryck är ju någonting som alla ungdomar i alla tider återkommer till. Att det är svårt att stå utanför gruppen.
Vet du vad jag har sagt till mina tonåringar? Som jag upplever att hela gänget har blivit väldigt glada över. Jag har sagt så här, om du hamnar i en situation där är liksom tryck på att alla ska testa och alla ska in och göra det här, oavsett om det är att snatta någonting, att dricka, att liksom tjuvköra någon bil, alltså göra någonting som inte är tillåtet och farligt, och man inte vill riskera att framstå som en liksom fegis typ. Skyll på mamma. Du kan alltid skylla på att säga, shit, min morsa ringde, jag måste dra hem, det har hänt något.
Mm.
Alltså du kan alltid dra en vit lögn om att någonting har hänt eller att jag kräver någonting som gör att du måste dra.
Mm.
Och jag kommer alltid hämta dig, oavsett vilket skick du är i, oavsett vad det än är som hänt, så kan du ringa när som helst, hur som helst. Och det är väl liksom lite det den här tonårsparallören rekommenderar. Du har fått alla rätt där, Ann. Nej, men det är liksom att så här, liksom, när man är alldeles för överförfriskad så mår man redan väldigt, väldigt dåligt och känner sig väldigt liten och utsatt. Då behöver man bara liksom en kram, behöver bli omhändertagen av en trygg person. Och sen får man ta det där snacket efteråt. Och beroende på... Jag tror säkert beroende på också vad man har för individ framför sig, så får man liksom lägga fram lämplig plan för att den här personen ska klara det. Jag har också varianter bland kompisar kring mig där man till exempel då, likt godisförbudet, så här, om du inte dricker alkohol innan du fyller 18 år så betalar jag ditt körkort. Och det verkar vara en väldigt så här, det är en stor lockelse för många tonåringar. Eller ute i våra trakter, där EPA är det nya svarta. Alltså här, om du klarar av att inte dricka före du är 16 år så får du en EPA. Och det är också liksom, det är så mycket hetare än att svepa några folkbärs i parken.
Det här med att få tonåringar att dricka mindre, det här tyckte jag var så intressant i parlören.
Mm.
De är ju liksom, en tonåringar, det har vi ju märkt och det kommer vi ihåg från vår egen tonårstid. Vi är ju sällan intresserade av att ha liksom ett avspänt och måttfullt förhållande till alkohol, utan de flesta ungdomar dricker ju för att bli berusade.
Mm.
Det finns liksom inga studier som visar att tonåringar som får ett halvt glas vin hemma dricker mindre med sina kompisar. Däremot finns det forskning som visar att de som blir bjudna på alkohol hemma ofta dricker mer.
Mm.
Alltså får man dricka hemma blir det ju också ett tuppen ja, att man får dricka mycket när man är ute.
Mm.
Och det har jag sagt till mina söner att säga, ja, men två av dem är ju nu 18 och 20. Alltså jag kan inte hindra om de vill gå ut på en fest eller på en bal eller någonting och dricka. Men jag säger sen, drick liksom inte sprit, utan ni kan ju dricka en, ja, någonting, någon svag dricka. Och liksom, ni behöver inte hålla på att dricka hela tiden. Det är så väldigt lätt att dras in i den där energin att det ska vara så här, nästa glas, nästa glas, nästa glas. Det kommer, det vet man ju själv när man sitter på fest, att det är så otroligt lätt att ryckas med.
Mm.
Men att försöka, så här, om ni nu ska festa, försöka hålla liksom kontroll över istället för att bara dra iväg. Liksom, ingenting blir roligare av att man blir full. Och min 18-åring berättade om sin tjej som har kommit hem onykter några gånger från fester. Och han säger lite, hur kul tror du att det är för mig när du kommer och kryper ner i sängen och somnar liksom? Så att, det känns ändå, tycker jag, hoppfullt att det finns en ny generation killar som liksom är lite så som tjejer kanske har tagit rollen under många år. Så ja, nu kommer han hem och onykter. Usch, han ligger och snarkar och stinker. Att det inte är attraktivt att vara full. Det tycker jag är en sån otroligt viktig grej att prata om. Det har aldrig varit, kommer aldrig vara attraktivt att vara en fullis.
Det är ändå hoppfullt.
Mm, de hetaste killarna på diskot var ju alltid de som inte var fulla. Det var ju de man ville dansa och trycka med. Det var de som man ville snacka med, för det var de smarta.
Och de som hade liksom någon slags intakt självkänsla.
Precis.
Att man inte behövde. Men du, avslutningsvis så vill jag ändå bara hylla tonårsparlören också för dess enorma då, glasklara blick på liksom risktillfällen där man kan liksom vara lite extra uppmärksam som förälder. Och resor är till exempel en rubrik. I andra länder så är ju alkohol mer eller mindre då lagligt från yngre ålder. Och herregud vad jag och mina kompisar utnyttjade det faktumet. Vi ville ju inget hellre än att åka till Tyskland, Frankrike. Alltså vi kollade ju länder när vi skulle tågluffa för att kunna inmundiga så mycket alkohol som möjligt.
Mm.
Vi styrde med järnhand våran skolresa som vi skulle göra i slutet av nian till ett europeiskt land för att vi där skulle kunna få dricka alkohol. För där var det lagligt att dricka alkohol när man var över 15.
Mm.
Österrike åkte vi till. Nej, men fjäll, vi var liksom besatta.
Alpensemestrarna.
Ja, men
minns typ ingenting.
Nej.
Nej, kul.
Och det här är ju väldigt vanligt. Det här är ju liksom kunskap som sprids tonåringar emellan. Och dessutom så är ju vuxna människor som är på semester ofta överförfriskade. Alltså alkohol är en så stor del av semesterfirande och resandet. Och all inclusive hotell, det, där är det ju liksom bara öppna kranen. Både för bärs, drinkar och vin. Och tonåringar, alltså barn över 15 år, är ofta då inkluderade i att dricka på det här sättet. Ingen säger stopp. Och många resor är också särskilt arrangerade för att passa festsugna ungdomar. Jag vet de här galna...
Klubb alltså, 33.
Klubb 33. Grabbarna Graus. Ah. Alltså vad heter de? Grabbarna Grus på Mallis. Ah. Mm. Alltså så här, helt galna sådana så här festgator där det bara handlar om fulla tonåringar som ska dricka så mycket som möjligt. Helt galet. Så där kan man ju säga så här, nej, det blir ingen sån resa. Ska ni resa får ni resa med oss. Språkresor är också en sån vanlig liksom så här, arena för ungdomar att alkoholdebutera och att själva då liksom... Men nu har de blivit mycket, mycket strängare. Den ungdom som ertappas med droger skickas hem på egen bekostnad utan att få pengarna tillbaka. Och det minns jag när min dotter åkte på språkresa, att det var otroligt strängt med både alkohol och narkotika. Totalt förbud. Och så var det inte på vår tid.
Nej, det var det. Nej.
Utan det var liksom själva anledningen till att man ville åka på språkresa. Men så var det inte. Så det här är liksom en riskfaktor. Och sen har vi ju då festivalerna. Mm. Oj, 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 vad jag vill åka till Roskilde-festivalen. Inte så mycket för att se band, utan mest för att festa. För där var det ju också då lägre ålder i Danmark. Jag tror det var 16 på bärs och vin. Och det tog ju vi och kollade upp och älskade och njöt av. Men det är som helt galet, det kan man väl också säga. Nej, det blir ingen festival om inte mamsen är med.
Men ett tips som jag tycker, vi tågluffade jag och mina bästa tjejkompisar och vi liksom varvade festandet med kultur.
Mm.
Vi åkte hem, hennes föräldrar hade hyrt ett hus i Toscana, så då var vi där. Och sen så, vi blandade kulturella grejer och sånt som inte bara innehöll alkohol. Och det säger jag också till mina ungdomar, jag förstår att ni vill festa, men gör annat också.
Mm.
Gå på något museum, liksom, kolla på vackra, liksom, åk på någon utflykt, bada, allting behöver liksom inte vara så här festandet. För det som sker också är ju, även om många ungdomar tror att de inte får ångest av att dricka eller bli bakfulla. För ett, så gör man ju bort sig ganska ofta när man är onykter. Två, man kanske säger saker som man liksom vare sig kommer ihåg eller menar. Och tre, så är det ju kemiskt att även unga människor mår jäkligt dåligt.
Mm.
Så det handlar ju också om ett mående, att om man inte dricker eller inte dricker så mycket, så mår man både fysiskt och psykiskt mycket bättre. Och mina killar tränar ju mycket. Och det är liksom devastating att vara bakis. Om man ska liksom bygga muskler eller spela liksom 90 minuter långa fotbollsmatcher. Ja, det där var då klartecknet, vad säger, en liten vignett för frågestunden. Vi har ju, jag och Sanna, på våra Insta-stories bett om era frågor, hur man ska bete sig nu inför skolavslutningar med ungdomar och alkohol. Och Sanna, du har fått en fråga, shoot.
Ja, men jag har fått från en Mickis här, som är orolig över sin dotter. Hon skriver så här: jag tycker att min dotters kompisar inte är bra för henne. De driver varandra till att dricka på ett osunt sätt, och det verkar vara det enda som är intressant för dem. Ska jag byta skola eller inte? Frågetecken. Alltså, jag tänker så här: skulle jag säga till min dotter när hon gick i nian att du måste byta skola för att ni dricker för mycket, då skulle hon bli skitförbannad på mig och tycka att jag liksom gjorde ett alldeles för stort ingrepp i hennes liv. Däremot så tänker jag att så här, när det bara är alkohol som är intressant, då tänker jag att vad finns det liksom för annan dragningskraft på de här ungdomarna? Kan man locka dem att göra någonting annat där vuxna personer är med? För jag kan uppleva det som att många tonåringar lever liksom som en så här parallell verklighet, där de på något sätt så här inte tror att man kan ha kul med vuxna. Och det jag tycker att både du och jag är ganska bra på, det är att så här göra grejer med våra tonåringar. Allt ifrån att åka och köra så här paintball, till att gå på bio med dem, till att åka
bovla,
liksom...
Bovla är något att komma ner.
Bovla gillar vi att göra. Nej, men att så här försöka...
Och go-kart är en ny favorit också. Vi go-kart reser också mycket mer om.
Ta det här gänget med de här då tjejerna som bara verkar ha ögonen för alkohol just nu, och försöka göra andra grejer med dem. Alltså där man själv är med, saker som är lustfyllda, som är roliga.
Gud, det är mitt tips. Och Sanna.
Ja. Nej, men det är ett super... Jag hade ju liksom faktiskt också lite det som en sån morot, och min exman hade ju det som också piska. Att så här, om du dricker alkohol, då får du inte ha häst. Och det var inte min, han körde den föräldrastilen. Men jag körde ju mer så här: åh älskling, det är tävling klockan 6:30 på lördag, så du kan inte gå ut på fredag. Alltså så här, idrott har ju verkligen en super liksom förebyggande funktion av så många olika skäl. Att barn får liksom socialisera med varandra utan alkohol. Det finns här, det är liksom en helt bizarr miljö att dricka alkohol i. Så att liksom så här, in i sporten, in i träningen, visa att det finns massor med olika miljöer där det är liksom helt onaturligt att ha en drink eller dricka. Så ja, det är mitt tips.
Jag har fått en fråga här. Hej, vad bra att ni tar upp det här. Jag har 2 tonårsdöttrar och känner att jag inte kommer någon vart. De blir bara sura när jag vill prata om alkohol och riskerna med det, och liksom slänger igen dörren. Hur ska jag göra? Orolig mamma. Jag tänker så här, jag återkommer till det här med kalla fakta.
Mm.
just för tjejer. Dels så är det ju så att tjejer tål inte alkohol på samma sätt som killar gör av olika orsaker. Dels, ja men storleken, men dels också att tjejer kan inte bryta ner alkohol lika mycket. Det här är väldigt många mammor som hört av sig, just när oron för att deras tonårsdöttrar ska bli fulla och bli utsatta för någonting.
Mm.
Och även mammor som har sagt det omvända.
Mm.
Att de är rädda att deras söner ska bli anklagade för att göra någonting. När...
Ja, och mammor som också är rädda för att deras söner ska göra någonting.
Precis.
Alltså, våld är ju kraftigt överrepresenterat. Alltså, jag tänker misshandel mellan killar. Det är någonting som vi ganska sällan pratar om. Men det sker ju oftast när alkohol är inblandat.
Ja.
Så det är jag superorolig för. Mm. Att mina söner ska så här, typ gå i försvar eller typ själva lacka över någonting. Alltså det uppstår jättemärkliga konflikter när alkohol är inblandad och sådär. Jag säger som du, kalla fakta. Det är så här, det spelar väl ingen roll att de är lite sura. Bara ta att de är sura. Det tillhör ju liksom hela tonårstiden att de tycker att vi är tråkiga, att vi hindrar dem och att vi inte fattar någonting ofta. Och skit i det, prata på bara. Som sagt, jag brukar ta tillfället när jag sitter i bilen, då håller jag långa monologer.
Man kan mejla också.
Man kan skicka ett mejl, man kan skicka ett mess.
Det gjorde jag med mitt ex, väldigt mycket mejl när vi inte kunde mötas. Och sen tänker jag också att man kan visa sin sårbarhet och oro. Att så här, finns det... Kan vi bara äta middag och prata om det här? Kan jag få liksom ställa tre frågor? Jag tycker att man återkommer till det. Att man, liksom, man får klia dem lite på ryggen. Kanske både en, två, tre och fyra gånger innan ungdomarna börjar prata. Liksom. Och sen så tycker jag det som vi sa innan. Ja, det är tillåtet. I krig, alkohol och kärlek så får man luska.
Mm.
Say no more. Men jag tänkte på en annan grej. Jag fick ett tips av en killkompis som har tonårsbarn, som han sa, det här kan du säga i er podd. Han sa så här: jag har sagt till mina söner att vad gör en bra kille liksom. En bra kille liksom, ser om sin flock. Man ser till att liksom, ingen blir för onykter. Man tar hand om dem som liksom, kanske blir det då. Att man kanske prata med barn om att säga, ni måste ta ansvar för varandra. Lämna inte någon. Och sen så som han säger att jag går ju ut med liksom andra föräldrar i vårt gäng. I de här områdena där vi vet att de håller till. Och det kommer man ihåg själv när man liksom var ung. Hur pinsamt det var när pappa kom cyklande till sin toppluva. Ner till första centrum där vi stod och hängde och smygrökte och drack. För att jag hade sagt att jag skulle sova som min kompis. Och han skulle egentligen hämta min syrra. Så det var ju bara hoppa upp på den där gamla crescenten och liksom skämmas, ja men ihjäl, att jag inte bara ramlar ner på fläcken. Men samtidigt när jag väl kom hem, jag var inte sur eller arg, jag var nog ändå ganska nöjd över att han hade kommit dit och visat liksom att han var en trygg vuxen som visade vägen och som inte blev liksom rädd. Och det här är, ungdomar har ju ett liksom temperament och de är väldigt bra på att manipulera och liksom få en att framstå som att man är liksom Annika Hedenhös som är liksom den tråkigaste och dummaste föräldern i hela världen. Och jag har svårt för det. Jag tycker det är jobbigt i den.
Du vill vara cool, mamma.
Ja.
Du vill inte vara en, vad kallar de dem för? Karen. Har du hört det uttrycket?
Nej.
Det är så roligt. Mina söner, de hänvisar ofta till det uttrycket. Var inte en Karen-morsa. Vad menar ni med det? Så här, nej, men det är när man är så här förbjudande, uppstyrd, struckad. Det är en liksom amerikansk typ av mamma. Jag vet inte exakt var det här uttrycket kommer ifrån. Men det är vitt spritt i mina söners bekantskapskrets. Att man ska liksom inte vara en Karen-morsa. Man ska vara skön, man ska vara tillåtande, man ska acceptera och man ska inte bry sig. Man ska inte begränsa skärmtid, man ska inte förbjuda, man ska inte hålla på med liksom såna så här konsekvenser och så.
Nej, okay.
Så du vill då allt annat än att vara en Karen.
Aha, men då är jag en strängare Karen.
Ja.
Nej, jag tänker också att det är ett ganska bra sätt att starta en liksom en WhatsApp-grupp med andra föräldrar i samma område eller liksom med
så
barn
smart tips.
I samma klass.
Mm.
Shit, där kan man få fram grejer. Och ett annat tips är ju nästan alla mina kompisar har ju sån här
GPS-tracking
på sina ungdomar.
Ja.
Och det kanske man kan åberopa då vid såna här speciella tillfällen där man är extra orolig, att jag skulle verkligen vilja se var du håller hus ikväll.
Mm.
Det kanske kan vara en ganska fin liksom...
Jag tror inte ens mina tonåringar skulle tycka att det var konstigt. Alltså man har ju den här hitta iPhone och sånt. Mm. Jag tror till och med att jag skulle redan kunna då GPS-tracka dem eftersom det är knutet i vårt gemensamma konto. Och så.
Men det kanske kan vara en liksom, ja. Gå halva vägen var. Om jag ser var du är och liksom, om jag känner mig så vet jag hela kvällen att du inte är kanske...
Jag tycker också att det kan vara en god idé som sagt att så här, samtala med era tonåringars kompisars föräldrar. Och jag tycker inte att alla ska ha liksom, samma regler och samma föräldrastil och sådär. Men det kan vara bra att veta hur andra resonerar. Och är det så att man har kompisars föräldrar som till exempel bjuder eller liksom lever med den gamla liksom vanföreställningen att det här skulle vara någonting som är bra för att det då gör att de skulle dricka mindre, då kan man ju faktiskt använda samma argument som finns i tonårsparallören även på de här föräldrarna, tycker jag. Man ska inte vara rädd för det. Så ja, det är några tips.
Men som avslutning skulle jag faktiskt vilja ta upp det här med att säga nej när ens ungdomar frågar om man ska köpa ut.
Ja, för där visar ju forskningen ett rungande stort nej.
Jag har, en av mina söner har frågat några gånger och han argumenterar då att det är väl bättre idé än att vi, de gamla argumenten än att, så här, att vi ska liksom sno hemifrån eller att
köpa fulsprit av någon langare eller gå till någon som på vår tid, det vi gjorde, gud jag skäms när jag tänker på det här, men det här var, så här, det här var vårt sätt att köpa alkohol. Vi gick till någon som satt på parkbänken och betalade honom eller henne, du får en hunka extra om du köper ut 4 flaskor California White till oss. Och det funkade varje gång. Det var liksom så enkelt. Och det värsta var ju också att vi utsatte ju de här människorna för att göra någonting brottsligt. Det här var också extremt sjuka människor. Så jävla oetiskt på så många olika sätt liksom. Så tänker jag på det, då kan jag ibland tänka så här, nej men då är det nog bättre att jag köper liksom. Men nej, det är inte bättre.
Nej.
Det är aldrig bättre att själv vara langare.
Nej.
Och det spelar liksom ingen roll vad de än säger. Så här gäller det liksom bara att stålsätta sig.
Jag vet, och argumentera mot att, som du säger, ett, det är olagligt. Två, jag vill inte vara din langare. För det är som att säga okej till att jag tycker att du ska dricka fast du är minderårig. Ju tidigare du alkoholdebuterar, ju större risk att du medbrott. Nu har ju vi alkoholism i familjen också, precis som ni har. Men det har ju inte alla. Och sen känner jag också så här... Men herregud, sen är det också så att som förälder är du en förebild. Det är bara så det är. Du skaffar barn, du ska hjälpa dem på bästa sätt och då är du en förebild och du måste också föregå med gott exempel. Och sen så är det argumentet som också återkommande. Alla andra får det, alla andras föräldrar gör det. Nej, så är det inte. Det är inte liksom alla föräldrar som köper ut. Och sen tycker jag vi återkommer till det där att alla såklart ungdomar är olika och att man som förälder tror att man har sån koll på vad ens ungdomar gör. Det är som du och jag med våra liksom 16-åringar visar. Men de skulle aldrig göra någonting. Och, nej, det tror jag absolut inte. Ungdomar ska få ha ett hemligt liv. Det är det som är hela tjusningen med ungdomar.
Därför har jag som en liten surprise nu pratat med min numera vuxna dotter Olga. Så hon har nu tillsammans med mig walk down the memory lane och minns sina tonår.
Ska vi lyssna på det nu?
Ja.
Gud vad roligt.
När du var tonåring, vad tänker du kring hur jag pratade med dig om alkohol då?
Nej men jag tycker ändå att jag pratade faktiskt med några vänner om det här igår. Just när du frågade mig om jag ville vara med. Och jag tyckte ändå att du hade en lagom inställning till alkohol. Alltså du hade inte alls det här förbud. Alltså förbudsjargongen som min pappa kanske mer hade. Utan du snackade ju mer liksom kring... Ja men kring att men alkohol kan förekomma men typ drick inte. Och sen så hade ju du ganska mycket så här kopplingar till typ så här, tänk på att du har beroendesjukdom i din släkt. Alltså sådana där saker. Men du har aldrig varit liksom så här radikal på något sätt i att så här, du får inte göra det här eller du har jättesänga utbudet. Och det tror jag på något sätt har varit väldigt bra, tycker jag. Just för att jag har ju upplevt båda förhållningssätten, typ.
Mm. Skönt att höra. Att man har varit lite bra på något i alla fall. Men jag undrar också, vad tror, alltså, om man är för sträng då, för jag kan känna igen det där också, att jag hade ju liksom, min pappa, han var ju liksom, på den tiden tyckte vi att det var toppen, för han kunde ju till och med köpa ut, och han var så här helt frihet under ansvar, och liksom, vi hade typ inga förbud överhuvudtaget. Jag vet att jag både kunde röka och dricka i stort sett fritt liksom. Och den metoden kan jag ju inte säga var särskilt bra, för då gjorde vi ju det. Det var inte så att det minskade mitt intag av alkohol och cigg, utan tvärtom så tror jag att jag drack mer än vad många av mina vänner gjorde. Så det har jag kommit fram till, att det är inte den vettigaste modellen av fostran då. På något sätt. Men det beror sig. Men om man är liksom stenhårt förbjudande, vad tror du, vad gör man då liksom? Alltså, vad händer då?
Rent krasst så blir man ju jäkligt, alltså när man är i den åldern så blir man ju jävligt arg, tror jag, på att man kanske inte får dels den tilltron, för att det blir så extremt så att du ska inte göra det här, typ. Det tror jag leder till att man får nästan en lite sån trotskänsla i kroppen, och typ vill göra det ännu mer, om det nu är till exempel alkohol eller rökning. Så det tror jag nästan kan ha motsatt effekt om man är så där benhård liksom.
Jag tänker också att det kan, man kanske börjar typ ljuga mer. Alltså jag vet ju att min mamma under en period var ju supersträng, och jag hade ju tidigare utetider än alla andra och sånt där. Och det enda är, jag håller med, det var någon slags så här, jag tyckte att det var, alltså jag blev ju ganska fientligt inställd mot henne, men jag tyckte också att hon var, ja, men jag började ju bara ljuga då.
Det är inte så svårt, alltså, att komma undan liksom. Vi alla har väl säkert kört tricket att man typ är så här, ja, men jag minns typ att min pappa kunde bara säga, du ska säga exakt vilken adress du är på, och så här, ge telefonnumret till den som har festen, typ, och sån där grejer. Och det var ju urenkelt att bara ge en polares telefonnummer liksom. Eller liksom, man kan komma undan det på så många olika sätt liksom.
Mm.
Men sen så tänkte jag på det att så här, det som jag tror egentligen gör att man kanske håller sig borta från alkohol i den åldern, det är ju att man har väldigt engagerade föräldrar liksom, som typ ser till att man gör andra saker än att typ vara ute och ränna liksom. Alltså det var men faktiskt, det var jättetydligt för mig, eftersom att jag har haft liksom två olika umgängeskretsar, kan man säga. Det har haft en umgängeskrets som har varit lite mer om en unge som kanske inte hade jättebra föräldrar liksom, som hade koll på dem. Och sen så har jag å andra sidan då haft en kompisgrupp med väldigt engagerade föräldrar. Och där kan jag tydligt se liksom ett mönster, att de som hade, ja, men typ en av mina bästa kompisar under högstadiet hade liksom en pappa som var superalkad liksom, och inte riktigt kunde ta hand om henne. Det är klart att hon gjorde busigare saker då liksom.
Ja. Men du, om man ändå blickar tillbaka på dina tonår, jag tycker ju ändå att du var väldigt beskedlig, eller vad man ska säga. Jag kände aldrig någon så här jättestor oro för dig. Vad tänker du själv kring den tiden? Fanns det någonting som vi hade kunnat göra annorlunda för att du skulle ha druckit mindre? Nu tycker jag ju inte det verkar som att du drack så jäkla mycket då, men hade vi kunnat liksom göra någonting annorlunda, tror du?
Nej, egentligen inte, men... jag tycker att det är svårt, för att det handlar liksom om att även om jag hade en ganska tidig alkoholdebut, så kan jag inte riktigt härleda det ifrån att jag på något sätt så här, det var absolut inte så att jag drack för att jag mådde dåligt eller alltså något sånt där, utan det var snarare att jag typ hade en glorifierad bild av typ så här, att vara tonåring och vad tonåringar gör typ. Och det tror jag verkligen att jag har alltså fått jättemycket från litteratur och alltså filmer och sådär.
Mm.
Och att så här, det har ju inte så mycket att göra med föräldrauppfostran egentligen. Utan jag tror att jag liksom bara var väldigt nyfiken. Så att nej, inte på rak arm. Kanske typ så här. Jo, men till exempel alltså några gånger när jag typ var hemma i lägenheten, alltså på Skånegatan.
Ja.
Då var det ändå så här att jag typ, ja, men jag minns det typ att jag ändå sa till dig så här, jag ska köra middag typ. Och det hade jag ju inte.
Var jag lite naiv? Tycker du att jag var lite naiv och lite blåögd?
Ja, men det tycker jag nog att du var. Men det är nog också, alltså jag skulle säga att det är min specialitet att jag har ju liksom sett till att sköta min skolan jävligt bra. Jag har ju skött hästen väldigt bra. Jag har också umgås med väldigt så här rimliga människor. Så jag förstår också varför du inte har känt att så här, gud, hon håller på med sånt här. Men jag tror att det är därför, ja men typ, när du är såhär, ja, Igor ska chilla in i stan nu här med någon härlig polare. Och då kan jag bara vara så här, du vet, min hjärna kan gå typ och bara, ja, undra om de typ ska sätta sig i Bläcktornsparken och knäcka en folköl. Typ.
Ja. Jag kanske är lite naiv, men jag tänker liksom, nej, jag tänker det är helt omöjligt att Igor, både jag och Annie är helt inne på att säga, nej men Igor och Dante, nej, de har inte liksom smuttat ens på nål. Men samtidigt så tänker jag att så här, det är lite som du säger, att om man håller andra överenskommelser, om man har överenskommelser oavsett om det är att komma hem på kvällen, och jag har aldrig haft något behov av att ha några tider ens en gång, för att liksom alla ni, mina barn hittills i alla fall, har ju kommit hem. Jag har haft ganska stort förtroende för att ni själva liksom, ni förstår, ja jag vet inte, men någonstans, ja jag kanske är blåögd, jag kanske är naiv, jag vet inte.
Ja, men samtidigt så är jag tycker inte det är helt nödvändigt, för att det är så här, man blir nog blåögd om ens unge sköter sig. Alltså lite så är det, så var min pappa väldigt mycket också, att han var så här, ja, om du får A i alla ämnen i skolan, då kanske du kan gå på den där festen. Så, alltså det är ett lite absurt villkor, men du fattar vad jag menar.
Ja, sköter man alla överenskommelser. Jag ogillar ju hela grejen att man nästan förutsätter att någon ska göra något idiotiskt, och därför sätter man en regel eller en utetid liksom så här. För jag tänker också säga, du får senast komma hem 10, men det är väl då man blir sugen på att komma hem senare. Annars är man väl trött, alltså lite grann så här, du måste gå och lägga klockan 8. Det är då man kanske väldigt gärna vill vara uppe till klockan 23 liksom, och dygna, så att man bara måste, för att man vill göra någonting som är lite förbjudet. Men det är säkert olika också vem som man är som individ och hur man är som barn liksom. Jag tror också att det är jätteskillnad beroende på vem man är. Men vad tänker du då, om du hade kompisar liksom, hade du någon kompis som drack för att han eller hon mådde dåligt?
Ja, men det skulle jag nog ändå säga att jag hade, absolut. Men det var ju också tjejer som, ja men liksom, en idag har lite ätstörningsproblematik, och en annan som har fått en bipolär diagnos liksom. Och så tror jag tyvärr att det alltid kommer vara att så här, de som mår väldigt psykiskt dåligt lätt lockas liksom till alkoholen. Alltså i samma stund som alla testar och tycker det är kul, så kommer det alltid vara några som märker att så här, fan, det här har typ dövande effekt på mig liksom.
Vad hade man kunnat göra då för att liksom hjälpa dem, tror du?
Ja, men det är väl så här basic saker egentligen som är omöjliga egentligen att omsätta i praktiken, men bara så här, okej, men varför är det så många typ unga kvinnor som svälter sig själva? Varför är det så många människor med liksom sjuk prestationsångest? Alltså det är så här, jag tror att det är svar på väldigt stora samhällsproblem liksom. Att framförallt unga tjejer mår dåligt idag liksom. Så att det är nog en väldigt så här, stor grej. Men sen så vill jag också ändå lyfta en sak, och det är nog att så här, alla de föräldrar som har, som vet med sig att de har så här, psykisk sjukdom i släkten. Mm. Alltså beroendesjukdom eller ja, men, bipolär sjukdom eller schizofreni.
Mm.
Där är det liksom extra viktigt typ att informera ens barn om att typ alltså alkoholdebut och typ framförallt så här, drogdebuter är liksom en katalysator för att eventuellt
utveckla de sjukdomarna. Ja.
Och det tycker jag är så här, för att det är en grej att någon går hem från en fest och spyr i en buske liksom, men det är en annan grej att någon går hem från en fest efter att ha rökt på och typ får, alltså får en psykos liksom.
Håller helt med. Jag tycker att det finns lite för lite liksom kunskap om det. Jag håller ju med om att jag hade ju själv ingen aning om att så här, om man alltså senare lägger alkoholdebuten för varje år, så minskar risken att utveckla beroendesjukdom med så här, alltså ganska många procent. Så det är ganska lätt, eller det är ganska enkel så skyddande åtgärd om man har det i släkten. Och det gäller även bipolär sjukdom, att risken att utveckla bipolär sjukdom om man har det genetiskt belastat liksom, minskar risken att utveckla det om man så här, skjuter på alkoholdebuten tills man är över 18 år. Så det är sjukt intressant, och så, om man nu så enkelt kan minska den risken, så why not liksom?
Man måste våga prata mer om det.
Mm.
Liksom med ens barn också. För jag tror att det kanske är liksom väldigt skamligt så här, att säga om någons moster typ hade schizofreni liksom, eller ja, tog livet av sig. Det är ju ofta tror jag att så här, föräldrar skiter i att berätta om sådana saker och låter det bara vara någon slags skum familjehemlighet. Och där tycker jag också att det är liksom varje barns rätt att faktiskt få ta del av sin historia för att kunna förebygga sjukdomen hos sig själv. För att det går ju, det är ju genetiskt liksom.
Ja. Ja, gud, du är så jävla klok här känner jag. Tack snälla du för att vi fick lyssna på dig och ta av din tenta tid.
Ja, det var inga
fara. Puss och kram, tack för att du var med.
Vad tar du med dig som mest minnesvärt från tonårspallören?
Nej, men jag är ju en faktanörd. Jag älskar att ha argument. För det är så himla mycket enklare att kunna föra ett, så här, ett bra samtal med sina tonåringar. Att inte bara komma med gissningar eller påståenden. Eller bara så här, komma med ett förbud.
Riva där av det lite.
Men så här, nej, du får bara inte det. Jag avskydde det själv när jag var, när jag var tonåring. Det var så förminskande att en vuxen bara skulle så här, langa fram en regel. Och så fanns det liksom inga argument till varför man skulle följa den där regeln. Då ville jag liksom ingenting annat än att bara bryta den. Så fort det kommer efterföljande argument, då är jag beredd att bara, aha, okej, då kan jag överväga saken. Så att jag älskar att den är så full av fakta och så här konkreta tips. För att när man står där med skägget i brevlådan och bara, oj, shit, nu blev jag ägd. Nej, nej, det blev du inte. Titta bara i tonårsparlören så kommer du få liksom en vän att hålla i handen.
Gå till tonårsparlören.se, där kan du läsa hela boken. Eller så kan du ta del av den som ljudbok och hitta mer spännande material från IQ. Det är inget lätt ämne det här med alkohol, Sanna.
Nej, verkligen inte.
Men det känns som att vi är på rätt väg.
Tack för att ni lyssnade.
Tack och lycka till nu.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.